Hej och välkomna till Bagaget, som en produktion med Järnkoll Västmanland och NSPH Västmanland. Idag sänder vi ett bonusavsnitt med tanke på att det är den suicidpreventiva dagen. Och vi som pratar heter Sovi Andersson, Susanne Tell och vår gäst Filippa Gagneri Jenneteg.
Vi märkte ju, vi spelade in det här avsnittet för några dagar sedan, sittandes i en bil på en parkering i Västerås och hade fångat Filippa som var i ett annat ärende i stan och hade en halvtimme på oss, och vi kastade oss in i det här och tänkte att ja, men vi får se vad det blir, för vi kände att det var angeläget att prata om ämnet. Men när jag lyssnade igenom det så kände jag lite så här att det här är ju, för många så är ju det här ämnet väldigt laddat och många kan uppfatta att det är ganska svårt att prata om. Och vi kastar ju oss in i det här ämnet direkt. Och där kändes det som att vi kanske behöver göra en liten ram för de som lyssnar, för att liksom förstå vad är det som gör att man liksom kastar sig in i det på det här sättet. Eller vad tänker du, Zoe?
Ja, precis. Vi måste ju börja med att avliva myten om att det är farligt att prata om suicid och självmordstankar. Vi tror ju tvärt emot att det är det bästa man kan göra. Att prata om det.
Absolut.
Hur ska man annars få hjälp?
Nej. Och sen också hela den här biten med ensamhet och så. Men det finns många, många bitar i det. Men jag tänker att för att ge en liten ram till det, så för min del, så jag har ju brottats själv med om livet är värt att leva eller inte stora delar av mitt liv, från tidiga tonår och till där jag är idag. Och det har varit en väldigt smärtsam resa som har inneburit flera suicidförsök och väldigt mycket kämpande. Men också mycket erfarenheter och lärdomar som jag har med mig idag. Hur har det sett ut för dig?
Jag har inte gjort något försök, men jag har ju haft mycket tankar på döden och absolut haft en väldigt stark övertygelse om att döden vore en bättre lösning än livet. Och jag har ju då känt att jag är bara här tillfälligt. Sen i 20-årsåldern så har jag haft väldigt korta perspektiv och inte kunna planera framåt i tiden, för att jag ser inte mig själv där, jag finns inte med i bilden längre fram. Och så har det varit fram tills nu när jag fyllde 50, för det var 50 där det går gränsen, absolut max, längre än så kan jag inte leva. Så det var en laddad dag att fylla 50.
Men den gränsen har ju passerat nu.
Den har jag passerat, och faktiskt så känns det inte lika akut längre. Men jag tror att det beror på att jag är lite sådär översvämmad av jobb och uppgifter. Så att jag...
Du är upptagen helt enkelt.
Den som jobbar lever. Ja, men lite så. Att sitta ensam i tristess med sina tankar, det är ju det värsta man kan göra om man har lätt för att försvinna in i sådana tankar om att man är värdelös och inte behövd och så.
Det är ju en jätteviktig bit med hela det här med, som vi var inne i första avsnittet lite grann, det här med KASAM och känsla av sammanhang och att vara med och bidra. Och nej, absolut, jätteviktiga bitar. Filippa som vi också har med oss i det här avsnittet, hon har ju också egen erfarenhet som hon har levt med länge. Och en av de grejerna som jag tänker liksom startar upp det här samtalet, det är ju att Filippa, jag och en vän till oss som heter Jan Beskow har ju tillsammans skrivit en bok som heter Handbok för livskämpar, till dig som inte vet om du orkar leva. Och den boken och det arbetet som båda har tidigare jobbat på den ideella organisationen Suicidprevention i Väst med att förebygga självmord och utveckla den frågan på olika sätt. Men det sammantaget skulle jag vilja säga att De senaste åren av våra liv så har vi spenderat väldigt mycket tid med suicidfrågan på olika sätt. Både på arbetsplatsen och senare på fritiden. Och man har suttit och filat på ämnet på olika sätt genom att skriva texter och att sen föreläsa om dem och jobba med olika former av stöd och handledning och sådär. Så att det var väldigt mycket självmord i familjen och i ens huvud och sådär. Så jag tror att det är en förklaring till att det är inte så inlindat för oss. Och som det är för många andra människor som också har levt med det länge. Och det kan vara ganska avväpnande och skönt många gånger just i att det kan få vara en naturlig diskussion även om det här ämnet som är ett så tufft ämne för många människor. Jag är nog mest glad att det är ju liksom väldigt mycket som är i den boken. Det är ju ingenting som kommer från oss överhuvudtaget. Utan det är ju saker som vi har samlat. Och det är väl en sån här sak att vi ville verkligen försöka samla erfarenheter och kunskap. Och både från eget perspektiv och med forskning. Och Jans långa erfarenhet som har spenderat i princip hela sitt yrkesverksamma liv med att jobba med den här frågan. Och samla det på ett ställe lättillgängligt för personer som brottas själva. Så det här att ha verkt fram någonting som innehåller så många olika delar. Och jag hoppas att det är gjort med en varm ton. Så att liksom läsaren kan känna att det finns någon form av värme i den boken. Att det är inte pekpinnar det handlar om, utan det är värme från andra som har kämpat och brottats. Och att försöka samla ihop saker som skulle kunna liksom bidra med någonting på vägen. För att det är väldigt tufft att vandra den stigen själv. Så det, jag är nog mest glad att den är framverkt, om jag ska vara helt ärlig. Vi ser det som ytterligare ett av våra barn, lite så. För att det har varit blod, svett och tårar att få fram den. Men, och det tog 3 år. Men ja, det är lite så. Men det här gör ju att när man liksom spenderar så mycket tid med en fråga och sen att man har levt med den länge, många år innan, så blir det liksom att jag märker att man kanske pratar om ämnet på ett annat sätt än vad gemene man gör, lite så. Så med den lilla avrundningen så tänker jag att vi hoppar in i det riktiga avsnittet. Vad tänker du?
Det gör vi. Nu kör vi, som man säger. Hej och välkommen till Bagaget med mig, Sovi Andersson. Min bisittare Susanne Tell. Och så har vi en gäst. Vad heter du?
Jag heter Filippa Gagner Jenneteg.
Och varför är du inbjuden till vår podd, tror du?
Ja, det får ju podden utvisa, men jag tror jag är inbjuden för att prata om det här med suicidalitet. Ja. Eller självmord, som vi ibland också kallar det.
Precis. Kan du förklara varför vi inte säger självmord?
Det finns ju inget rätt och fel i detta, utan lite olika tankar kring vilka ord man använder sig av. Vissa föredrar och kallar det för självmord för att det är mer direkt. Man tycker att det ringar in vad det handlar om. Medan andra, jag bland annat och många med mig, inte vill använda sig ordet självmord eftersom det indikerar en brottslig handling såsom mord. Och en person som brottas med tankar på att ta sitt liv är ju inte en brottslig person, en mördare, utan en människa som är så svårt plågad av livet att man har svårt att orka bära det. Så därför har vi valt ordet suicid istället, eller ta sitt liv för den delen.
Ja, jag såg att amerikanerna som säger suicid såklart, eftersom det är ett engelskt ord. De vill ta bort det här commit suicide just av samma orsak, för att det låter som ett brott som man begår.
Ja, men det är ju bara att titta. Alltså just man begår kriminella handlingar. Man begår självmord, finns det ju en del. Ja, det är ju så man har pratat om det. Och jag reagerar jättemycket på just ordet begår. Så jag förstår att de vill ta bort commit. För det är ju kriminella handlingar man begår. Eller commit murder. Eller du begår brott av olika slag.
Hur ska man tänka på självmord istället då? Eller suicid?
Alltså jag förstår att många kan tycka att just ordet suicid blir väldigt kliniskt. Men jag tänker att det här att man måste ju få använda det man tycker känns bra. Men att istället säga ta sitt liv är ju väldigt förenklad svenska, men ändå säger vad det handlar om. Att en människa som inte orkar leva, som är så plågad av livet, tar sitt liv eller försöker ta sitt liv.
Vi hade ju aldrig haft den här inledande diskussionen om inte det här området hade varit omgärdat av så mycket stigma och tabu. Att ämnet har en historia som är så kantad med så mycket laddning. Så att någonstans så har ju den här diskussionen om vilket ord ska vi använda oss av, det ringar in mycket av problematiken kring varför är vi så många som känner oss så ensamma när vi brottas med de här frågorna, och varför pratar vi inte mer om detta? Det sätter fingret på just det, att det är så laddat.
Jag tänker, vi vill ju spela in någonting om självmord just utifrån att det är suicidpreventiva dagen den 10 september. Och nu hade vi turen att Filippa var i Västerås och vi fick en möjlighet att prata lite extra. Men vi är ju faktiskt tre personer här som har erfarenhet på olika sätt. Så att vi tänkte att vi tar avstamp i det här samtalet, eller hur, Sovi?
Ja visst, absolut.
Det är ju det som är det viktigaste. Att vi pratar om det överhuvudtaget, oavsett vilket ord som du som lyssnar är bekväm att använda dig av, så är det här något som vi måste prata mer om. Hur vi mår. Och om vi mår så dåligt att vi tänker att livet inte är värt att leva.
Kan man prata om det som ja, jag vet att du, Susanne, har sagt den yttersta konsekvensen av depression.
Ja, men absolut. Ja, men det kan ju bli den yttersta konsekvensen av olika psykiska sjukdomar eller kriser eller vad det kan vara. Men man pratar ju bland annat om psykiska olycksfall. Och där att man tittar på i den processen att, det här brukar du vara ganska bra på att förklara, Filippa. Men just det här att olika steg i en process som leder till, alltså var en del för sig är inte någon katastrofal del. Men tillsammans så kan det få en väldigt stor konsekvens.
Ja, och en viktig lärdom som man kan ta när man ser att man kan prata om självmord eller suicid som ett psykiskt olycksfall är att precis som i andra typer av olycksfall så är det många olika saker som samvarierar, och ska vi också kunna göra något för att förebygga att människor tar sitt liv så behöver man titta på hela processen även innan. Hur kan vi minska antalet riskfaktorer i samhället, i den fysiska miljön? Hur kan vi rusta personer med individuella resurser så att man lättare kan stå emot olika typer av belastningar? Så att när alla de här olika belastningsfaktorerna sammanfaller och blir så tunga att en individ kanske inte orkar bära livet, att de inte behöver bli så många, så betungande, och kanske att omgivningen också kan se och kunna rycka in och vara en stötta i det.
Ja, det är som sagt väldigt skuldbelagt. Man säger, eller hör ofta folk säga att självmord är en feg utväg. Och det är ju inte så kul att höra om man själv sitter med sådana tankar. Att man är feg.
Det här är ju ett ämne som diskuteras mycket. Men hur ser vi på självmordet? Är det modigt eller fegt? Är det rätt eller fel? Vem har rätt att säga vem som ska leva eller inte? Och det man ska komma ihåg är att ett suicid är ju väldigt, väldigt sällan en konsekvens av att man har suttit på sin kammare och rationellt vägt för- och nackdelar emot och kommit till någon slags summarisk slutsats om att nej, nu har jag räknat ut att det här går inte längre. Den här myten om det filosofiska självmordet som finns på något slags strukturellt plan. Utan det handlar om människor som i förtvivlan lever på botten av en djup psykisk smärta som kan vara, den kan vara väldigt kortvarig just där och då, eller det kan vara en psykisk smärta och ett lidande som man har levt med under så lång tid att alla andra utvägar inte ter sig närvarande för en. Man ser det som den enda möjliga utvägen ur detta starka psykiska lidande.
Fast det är ju så kände jag när jag var på botten att inte var ett filosofiskt resonemang jag hade. Att det kändes som att det var... Döden var helt acceptabel som lösning på mina problem.
Om man tänker att du hade varit i ett läge där det inte hade sett ut på samma sätt i din livssituation. Där du kanske inte hade smärtor, där du kanske sov bättre på nätterna, där du kanske hade en ekonomi som var på ett sätt, där du kanske fanns i fler sammanhang som du kände var värdefulla. Tror du att du hade resonerat på samma sätt då?
Nej.
Och det är ju lite där någonstans man står i den här, att det finns så mycket saker som påverkar hur vi tänker. Och där, det kan ju låta lite läskigt ibland när man säger att tro inte alltid på allt du tänker. För att vi kan bli ganska lurade av oss själva. Av många olika anledningar. Några av dem jag räknar upp har till exempel sömnbrist. Eller ekonomisk press. Eller smärttillstånd som pågår länge. Och så där. Och det påverkar oss mer än vad vi tror. Även när det gäller såna här saker. Så det här är ju inte helt enkla frågor. Men det är ju... Ja, vad ska jag säga? Det här är ju någonting som jag och Filippa har ägnat väldigt stor del av våra liv åt. De senaste åren kan man väl säga. Både... arbetsmässigt på olika sätt, men även stor del av vår fritid, för just att vi brinner så himla mycket på de här frågorna, för det finns så mycket okunskap och så mycket stigma och rädslor och så mycket vi kan förändra till någonting bättre. Så vi har ju verkligen spenderat mycket tid och mycket kraft och tårar och engagemang, och våra familjer har nog både undrat en och två gånger att är det värt det, men det är ju någonting som vi brinner ju verkligen båda två för, att vi kan bättre än så här, vi kan rädda liv, man kan göra större skillnad på olika sätt, och det här går att prata om, och det vet jag ju att du också i allra högsta grad känner. Så vi.
Och jag minns när jag läste någonstans på nätet att depressionen är en lögnare. Det är verkligen träffade mig rätt i hjärtat, att man intalar sig saker som faktiskt inte är sanna, men de känns, upplevs som sanna.
Det är en sån som jag för min egen del, när jag brottas med självmordstankar, att det där, jag mår ofta dåligt på kvällen när man kanske kommer hem från jobbet eller någonting, har varit väldigt trött, man kanske har sovit dåligt, man kanske inte har ätit ordentligt, och då att på kvällskvisten fatta kloka beslut. Nja, det funkar inte så bra för mig. Men där har jag en liten förhandlingsgrej med mig själv. Att jag ska sova på saken. Jag ska äta, jag ska vila, jag ska sova på saken. Och väldigt ofta på morgonen så ser det ju lite annorlunda ut. Inte att allt är fantastiskt, men det där att man har ett annat perspektiv. Och jag har känt det många gånger med depression och så, att det flyttar in en liten... Någon som ställer om lite grann i min uppfattning om saker och som ljuger för mig en hel del. Det blir väldigt svart och vitt lätt och svårt att föra längre resonemang som kanske är lite mer som jag i vanliga fall skulle tänka. Komplext. Vad tänker du, Filippa?
Jag tänker att det här är ju så allmänmänskligt också. Det är inte bara depressionen som ljuger. Det kan vara starka ångestpåslagen som ljuger också. Och sen alla till mans så har vi ju det som till vardags brukar kallas för tankefällor. Att så som förstoring, katastrofering, att man tänker att det här händer bara mig. Ibland så snurrar vi till det i tankarna som gör att saker och ting ter sig mycket värre än vad de är, och att man själv upplever sig och tänker väldigt taskiga saker om sig själv. Saker som om man sa dem rakt ut, då skulle man ju kanske säga stopp till sig själv. Om man verkligen hörde det. Men vi är så sällan medvetna om vilka elaka budskap som vi ibland kan skicka till oss själva i dåliga situationer. Och hade vi hört någon annan säga dem till någon vi bryr oss om, en vän eller liknande, då hade vi ju direkt ställt oss upp och slagit näven i bordet och sagt att det här är oacceptabelt. Du kan inte hålla på och hacka på den här personen. Och där tror jag vi alla, oavsett vad vi bär på eller inte bär på, behöver bli bättre på att vara snällare mot oss själva. Även självmedkänsla.
Ja, det är ju verkligen så här, i tuffa lägen, att vara snällare mot sig själv. Och på olika sätt. Om det är att bädda ner sig med någonting varmt, eller ta en lång varm dusch och sänka kravnivåerna, eller vad det nu kan vara. Har man möjlighet att gå på och få en massage eller någonting. Ja, men vara lite extra extra snäll, helt enkelt. Vad tänker du, Sovi? Du ser lite filosofisk ut.
Nej, jag tänker på terapin som jag har gått i, samtalsterapi. Att det viktigaste där är ju att man får säga de här allra hemliga och förbjudna sakerna. Och sen sitter någon och säger, hör du vad du säger? Ja, det är klart jag gör. Men så här, skulle du kunna säga det till någon annan? Nej, aldrig i livet. Alltså att, aha, man får hjälp att komma på sig själv med vad är man gör det svårt för sig själv som man inte skulle göra för en annan människa.
Och det här att bli uppmärksam på sitt inre språk, just vad säger jag egentligen till mig själv? Det är ju så otroligt viktigt för att kunna få också ett sammanhang till sig själv. Varför mår jag alltid så dåligt i de här situationerna? Hur kommer det sig att jag börjar dra mig för att göra vissa saker? Att jag tror man har vunnit mycket på om man hade kunnat öva på att bli mer observant på sina egna tankemönster. Det är bara ett sätt som man kan jobba med det här, såklart. Sen handlar det väl också om att kunna rita den här kartan över sig själv. För mig har det spelat en jätteviktig roll i förståelsen. Ja, men vad är jag egentligen för en person? Att ta mig själv lite på allvar och nyfiket utforska. Ja, men vad är det som blir extra belastande för mig? Vad är mina varningssignaler? Vad kan jag göra när vardagen börjar bli alldeles för tung för att fylla på? Och att man kan ha lite vakt om sig själv, rå om sig själv och försöka förhindra att man hamnar i situationer som blir så belastande att livet kan kännas omöjligt att leva.
Jag vet inte om övergången blir så bra i det här, men jag känner lite så här, det vi sitter och pratar om nu, det är ju ett gigantiskt folkhälsoproblem utifrån vad WHO säger. Och i Sverige så förlorar vi ungefär 1500 liv varje år. Så det här är ju verkligen någonting som vi behöver prata mer och vi behöver jobba mer på olika sätt. Vad är det viktigaste, den här lilla frågan, vad är det viktigaste att få fram egentligen när det gäller den här frågan? Vad är liksom, finns det någonting som har så här, om vi bara kunde tvista lite grann, om vi bara kunde få fram det där, så tror jag att det skulle kunna ha betydelse för folk.
Man ska nämna en sån sak, sen låter jag vara osagt om det är den viktigaste av dem alla, men det är väl bara att ta det första som poppar upp, för jag antar att det var det du var ute efter.
Precis.
Så är det hur viktig den tillåtande gemenskapen är. För när man börjar fundera på om livet är värt att leva, så, och det kan jag prata ur egen erfarenhet, men jag vet att det är många som delar det här också, så kan man ha hamnat på en punkt där man inte är en så bra kompis till sig själv. Man har inte så höga tankar om sig själv eller värdet med sig själv, värdet med sitt liv. Det är ju därför man överväger att livet i sig kanske vore bättre om jag inte fanns här. Och när man då inte för sin egen skull kan stå upp för sitt värde och sin egen rätt att inte bara leva utan rätt att faktiskt ha det bra, då behöver man sin omgivning. Och det där jag säger om gemenskap, också ha en tillåtande gemenskap. Och då behöver vi en gemenskap som både vågar fråga, vågar prata om det här ämnet. Och jag säger vågar för att man kan bli väldigt rädd när man närmar sig de här ämnena. Man kan bli rädd för att man känner sig osäker. Man kan vara rädd att tänk om jag säger någonting som bara är saken värre. Tänk om jag triggar igång och väck inte den björn som sover. Det finns väldigt många klassiska myter kring detta. Och alla myterna har ju egentligen till syvende och sist sitt syfte, eller myterna bottnar i att vi inte skulle prata om detta, medan det tvärtom är det vi behöver göra på ett respektfullt och tillåtande sätt. Kan vi tillåta en person att vara med i gemenskapen oavsett om man är trött, oavsett om man inte har orkat duscha på en vecka, oavsett om man bara orkar vara med en liten stund på den personens villkor, då tror jag att vi hade vunnit mycket och det hade hjälpt mig väldigt mycket när jag varit på botten i det här.
Våga lyssna också. i det där med våga berätta och våga prata, eller våga fråga och våga prata, men också att våga lyssna på svaren i vad man får tillbaka. Vad tänker du så?
Oh, jag tänker på den här gruppen som jag besökte på Facebook om psykisk ohälsa. Och då var det någon som ställde frågan, är det fler än jag som brottas med dåligt samvete över att ni funderar på självmord? Och jag har aldrig sett en så febril aktivitet som på just den frågan. Det var så många som skrev. Dels att de funderade på det, hade dåligt samvete. Och sen förstås folk som har haft en anhörig som har tagit livet av sig och säger nej, 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 stopp, stopp, stopp. Gör inte detta. Ni har ingen aning om vad ni ställer till med för era anhöriga. Och jag då fick en idé och frågade, kan ni inte ha det här samtalet med era anhöriga nu som de önskar att de hade fått tillfälle till ifall du tog livet av dig? Då hade de velat fråga varför och allt det där. Kan ni inte ha det samtalet innan? Och jag kan säga att det blev helt tyst. Det var ingen som hakade på det. Och jag fick nog känslan att nej, det här ska vi inte prata om. Vi ska inte störa våra anhöriga. Vi ska inte göra dem ledsna.
Nej, och det finns ju, och det är ju en omsorg som man känner såklart. Man vill inte tränga sig på. Det handlar om personens integritet. Och sen om det är en närstående, kanske en vän, ett syskon, en familjemedlem, så har man ju kanske en historia också som gör att det kan vara svårt att ta upp sådana här ämnen, för att det blir jobbigt. Men det här måste vi ju alltid prata om. Vi måste prata om hur vi har det. Vi behöver våga prata om men livet och döden överhuvudtaget med varandra, tror jag, för att komma varandra närmare. Och också inte bli så rädda. För det är ju många som blir väldigt, väldigt rädda, jag själv inkluderad, när suicidtankarna, eller tankarna om att ha mitt liv, kom i början. Att tänk om, vad står det här för? Det här, gud, det här betyder att jag är galen, att det här kommer att hända. Och jag blev jätteledsen, för tänk om det här verkligen kommer att ske. Och då ska man ju också komma ihåg att det är vanligt att tänka på självmord. Att det är en vanlig tankeutväg för oss. Vi som medvetna människor, vi blir medvetna om att vi själva kan avsluta våra liv. Det är en utväg som vi är medvetna om. Men för de allra flesta av oss så ligger de väldigt, väldigt, väldigt långt bak i huvudet. Och det är inte något som man överhuvudtaget skulle överväga som ett faktiskt alternativ. Förrän den dagen då alla andra alternativ kanske ter sig stängda. När du mår riktigt, riktigt dåligt, är i ditt lidande och inte ser någon annan utväg. Men det behöver inte betyda att du är galen eller sjuk, utan det kan snarare vara en viktig varningsklocka från dig själv till dig själv. Att nu börjar jag tydligen att tänka på självmord som den enda utvägen. Jag ser ingen annan. Så fast känner jag mig. Så dåligt mår jag. Det är som ett kvitt på att nu behöver jag plocka in andra. Jag behöver göra precis tvärtom. Jag behöver ta det här på allra största allvar. Och här är väl viktigt att säga också att det är så otroligt vanligt att tänka på självmord, så man behöver inte bli rädd. Och det är ju ett sätt som jag själv också har behövt förhålla mig till tankarna och leva med dem. Att de kan komma, de kan gå, de behöver inte vara så akuta. Utan att lägga märke till när blir de mer akuta. Och då tar de på allra största allvar. Och när de är lite mindre akuta, aha, nu dök det här upp. Nu behöver jag förhålla mig till det. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Absolut.
Det är väldigt logiskt när man hör det. Men det är svårt att komma fram till det själv när man mår så himla dåligt.
Att vi pratar ju inte om det.
Nej.
Det finns ju så mycket att lära sig om tankar. Om sina egna tankar. Och det här gör mig rent ut sagt förbannad. Alltså, vi vet så mycket, men vi lär ut så väldigt lite om vad suicidtankar kan stå för, tankestrategier. Och även om inte vi har alla svar, så bara att prata om hur kan vi skapa den här kartan, den här verktygslådan, hur kan du som lyssnar på detta skapa din verktygslåda? Vi måste ju börja samtalet där i.
Vi har ju inte problem att prata om det här ämnet.
Nej.
Och då tänker jag lite så här, vad är det som gör att vi inte har det? Som för många är så laddat.
För min del så är det nog att jag har gått så mycket i terapi att jag har tvingats lära mig att prata. Jag har blivit väldigt verbal och folk säger att jag har väldigt lätt att uttrycka mig. Och det är träning, träning, träning. Jag var väldigt stängd och sluten i början. Ville absolut inte ta i det här. Ja, men sen också en självacceptans. Att inte vara rädd för sig själv. Jag har ju haft en lång period där jag såg mig själv som monstruös på riktigt. Ett monster. Och tyckte det var jättesynd om alla människor som var tvungna att låtsas att de tyckte om mig för att vara artiga och sådär. Men nu har jag liksom börjat acceptera att jag är en människa bland alla andra med problem. Och jag är absolut inte unik på det sättet.
Det låter väldigt plågsamt.
Ja, det har varit väldigt plågsamt. Väldigt plågsamt. Jag har ju en väldigt annorlunda syn på döden också. Det var inte så mycket att jag jagade döden, men det kändes som att det var en ständig följeslagare. Ett halvt steg bakom mig hela tiden.
Men den har jag också känt av ganska mycket, tror jag. I att, ja, men den finns med. Som en sån där, inte sån där att den existerar inte i mitt liv, utan den, men den finns med. Den är liksom, man är medveten om livet och döden på samma sätt på något sätt. Att det inte är någonting konstigt. Det är inte någonting som inte skulle kunna hända mig eller min familj, att någonting inträffar på det sättet. Och det kanske också gör att det blir lättare att prata om, jag vet inte.
Varför har du lätt att prata om det här då?
Dels tror jag att när man har levt med det så länge, jag har ju brottats med det sedan min tidiga tonår och är typ 40 idag, så tror jag att man blir ju liksom, man blir så van, så det blir så naturligt på något sätt, det blir någon sån onaturligt naturlig del av ens liv. Men också tror jag väldigt mycket i att jag har sett vad som händer med människor när man inte pratar. Mm. Och att den biten, jag kan inte ta det. Ja, det är liksom, alltså att inte prata, där är konsekvenserna så mycket större än det man eventuellt skulle kunna riskera om man pratar. Så att det blir liksom, det är inget alternativ för mig idag att inte prata. Så det existerar inte som en möjlig väg. Därför att den är så smärtsam och hård och kantat med så mycket negativa saker. Så att det finns inget annat sätt.
Nej, men jag instämmer helt där, för att för mig var det mycket att dra ut trollen i ljuset så exploderade de.
Ja, precis. Det är exakt samma. Mm. Vi skulle behöva knyta ihop säcken lite grann.
Ja, det ska vi göra.
Vi har ju så här att vi har Filippa lite till låns här från Göteborg, och vi ska färdas ner till tågstationen innan tåget kommer. Så jag tänker lite så här, om man ska skicka med någonting på suicidpreventiva dagen till människor som kämpar eller som har förlorat någon. Vad skulle du vilja skicka med, Filippa?
Att till dig som kämpar, så att ge inte upp. Det finns verktyg att lära sig. Gå gärna in på, jag vet inte, kan man länka några hemsidor till det här poddavsnittet?
Ja,
absolut. Ja, vad käckt. Lita inte på alla hemsidor som finns där ute. Lita inte på de som triggar dig. För det finns möjligheter i livet, även för dig. Och även om de kanske inte var som du tänkte dig, och kanske blir inte livet exakt så och med de lösningar och förutsättningar som du hade tänkt från början, så kan det bli ett riktigt bra liv ändå. Och att ta små steg på vägen, tillåta dig att undersöka hur du kan göra för att få in lite mer energi i vardagen. För att lära dig lite mer om dig själv och vem du är och hur du kan må så bra som möjligt. Det handlar ofta inte om att hitta ett stort svar på hela den här stora frågan, hur ska jag kunna må bra? Utan ta några steg i taget och ge dig själv den tiden.
Många små lösningar brukar vi ofta prata om.
Ja, men precis.
Sovi, vad tänker du?
Ja, jag tänker ju mycket på det här med att hitta någon att anförtro sig åt. Mm. Och ibland så hör man, ja, men jag försökte faktiskt prata med svärmor, men hon bara viftade bort det. Så det är ingen idé. Nej, men svärmor kanske inte var den bästa personen att vända sig till. Mm. Utan man måste faktiskt, ja, sålla lite. Och kanske behöver man vänta på en ny bekantskap och inte vända sig till någon av sina gamla om de inte är något bra stöd till henne.
Och det är ju samma sak när man vänder sig till psykiatrin eller till andra stödinsatser, kontaktpersoner eller personliga ombud. Att ibland hör man, men jag provade psykiatrin och de fattade ingenting. Personen var dum i huvudet bara. Så kan det ju vara, för du träffade just den personen där och då. Men en organisation består ju också av väldigt många olika individer. Försök igen, testa igen, testa en annan. Och det kan vara kämpigt. Och i så fall, om du har möjlighet att ta med dig någon också som kan hjälpa dig att slåss för din sak. För det är inte alltid så lätt att hävda sig själv mot en stor organisation eller mot en verksamhet när man själv mest kämpar med att komma upp ur sängen eller få vardagen att snurra. Men ge inte upp. Ge dig själv många chanser att få någon att prata med. Antingen professionell och gärna i din närhet.
Jag skulle vilja skicka med dig att påminna om att du är inte ensam. Varken om du kämpar eller om du är medkämpe och har någon nära eller har förlorat någon. Och att inte bära dig själv utan att dela, som vi redan har varit inne på. Och hitta ett sammanhang. Om det är så att du är närstående och har förlorat någon, så finns ju SPES till exempel och har sina fantastiska grupper och verksamheter och telefonjour och så. Men det finns ju även cirklar på olika ställen och sådär. Och att mötas och prata med andra människor, dela med andra människor. Jätteviktigt. Men jag skulle vilja säga tack Filippa att du ville prata lite med oss idag.
Tack själva.
Det var kul att ha dig här, tänkte jag säga, men det lät lite töntigt efter vårt allvarliga samtal.
Nej, men det är ju högt och lågt.
Ja.
Så är det.
Hjärnkoll erbjuder kunniga och engagerade ambassadörer som föreläser om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa, vilket öppnar upp för samtal. Läs mer på vår hemsida nsphvastmanland.se och klicka på den röda knappen för Hjärnkoll. Bagaget.